Det här är en podd från Svenska Yle.
Nu har demokraternas presidentkandidat Joe Biden formellt utnämnts till just precis presidentkandidat i valet i höst. Och vi ska här i nyhetspodden prata om vem den här Joe Biden egentligen är och också vilken slags politik han står för och vad det nu är han erbjuder de amerikanska väljarna. Andreas Elving, om du bara nu helt kort skulle beskriva Joe Biden med några ord, så hur skulle du beskriva honom?
Jag skulle säga att Joe Biden är en ganska typisk amerikansk politiker av det gamla skrået, så att säga.
Just det. Och är det bra eller dåligt för honom i det här läget?
Jag tror i det här läget är det ganska bra. Vi har sett motsatsen nu i Donald Trump som bryter mot alla regler och konventioner.
Mm. Så det är bra att han är lite grå kanske. Det här är nyhetspodden från Svenska Yle. Jag heter Karin Götelid och Andreas som jag pratar med är USA-kännare och till vardags politisk sekreterare vid Svenska Folkpartiet. Men här i rollen då som uttryckligen USA-kännare. Och Andreas, det är ju väldigt mycket. När vi pratar om USA och det amerikanska presidentvalet så är det ju jättemycket om det här spelet och det hårda spelet och det smutsiga spelet. Men jag tänkte att vi skulle försöka se lite på vad de här kandidaterna och nu då demokraternas kandidat står för, eftersom deras konvent där han då officiellt utnämns, det är på gång nu. Så för att förstå lite var Joe Biden och då hans vicepresidentkandidat Kamala Harris står, så tänkte jag att vi skulle placera dem på den politiska kartan så här med finländska ögon sett. Var placerar vi dem då?
Att sätta dem rakt i en finsk kontext är nog väldigt svårt.
Okay.
För att den amerikanska politiska verkligheten är så annorlunda.
Ja.
Så sådana här självklara saker som att vi har hälsovården till exempel sköts av på det sätt som det görs här.
Mm,
att vi inte är beroende av privata försäkringar för vår liksom, bashälsovård.
Ja.
Det är ju någonting som kanske höga partier här i större utsträckning står för. Mm. Men det är också någonting som Joe Biden traditionellt har stått för. Den här Obamacare som då president Obama förde igenom är ju egentligen en privat modell där alla har en privat försäkring. Och sen finns det visst stöd från en sån här offentlig hälsovård, men mycket mer privat till exempel än vad man skulle kunna acceptera i Europa. Det är många sådana här frågor som är svåra att placera in.
Ja.
Men om vi tittar mer på honom som politiker, som person, så är han ju en sån här etablissemangkandidat Joe Biden. Så därför skulle jag kanske placera honom som. Det är kanske fel att säga att han är en högersosse eller en vänster samlingspartist. Kanske undvika att kasta in mitt eget parti, men han, i många fall passar han väldigt bra till exempel i en sån här europeisk liberal tradition som står kanske lite till höger om mitten när det gäller synen på världen och hur politik ska ordnas.
Mm. Jag tänker att det är ganska bra på något vis att försöka placera dem här för att förstå lite bättre kanske hur den här diskussionen går. För det som då, till exempel när motståndaren Donald Trump anklagar någon i det demokratiska lägret för att vara radikal vänster eller kommunist eller socialist eller någonting, så då kanske det inte alls är det enligt våra ögon.
No, det finns nog en vänster i USA som står ganska långt till vänster också med europeiska mått mätt. Och den vänstern finns representerad hos demokraterna. Båda partierna, eller traditionellt sett har både republikanerna och demokraterna varit ganska breda partier. Och visst finns det på den längst ute på vänsterkanten där politiker som förstås nu Trump och republikanerna försöker associera med Biden.
Ja.
Att till exempel den här AOC, den stora kärnan, kallar sig inte egentligen demokrat. Hon är demokratisk socialist.
Ja.
Bernie Sanders förstås likadant, Bidens största motståndare i valkampanjen, han som blev tvåa.
Mm.
Han är ju alltså inte demokrat heller, utan formellt en oberoende socialist kallar han sig.
Mm.
Och de har nog åsikter som när det gäller statens styrning på ekonomin till exempel, som nog går väldigt långt till vänster också i europeisk kontext.
Ja, precis. AOC, jag ska bara förtydliga det, alltså Alexandria Ocasio-Cortez som är då de demokraternas mest kanske lyskraftiga stjärnor då längst till vänster nu. Men Men det är ju då alla, hela den här skaran då, från vänster till höger bland demokraterna, plus väljare, gamla Trump-väljare som nu då Biden ska försöka locka över, eller Biden-Harris ska vi kanske nu säga, för nu är ju också då Kamala Harris jätteviktig här. Men då, han är en etablissemangspolitiker, står just precis som du sa då, ändå en moderat demokrat, om man kan säga så. Så i hans budskap och så här då, så hur balanserar han nu mellan de här olika intressena?
Traditionellt brukar man säga att under primärvalskampanjen så måste kandidaterna tala till sina aktivister. Så demokraterna brukar vara lite för långt till vänster under primärvalskampanjen, och sen springer de till höger, eller till mitten ska vi säga, när man närmar sig valet. Och nu är vi ju i den situationen då att Biden borde närma sig mitten mera. Men han har nog inte det problemet. Snarare kan man väl säga att han, eftersom den stora energin nu finns ganska långt till vänster hos demokraterna och i amerikansk politik, så har Biden kanske gått lite mera vänster, utan känner sig lite mer bekväm med mera så amerikanska vänstertankar än vad han har gjort under sin karriär traditionellt. Man kan ju säga att Biden var ju liksom ett tryggt moderat, lite till höger namn för Barack Obama när han valdes till vicepresident också. Han var den som skulle se till att inte skrämma väljare, helt enkelt. Och nu är han då huvudpersonen, och nu är risken den att de här aktivisterna på demokratfältet inte riktigt är hemskt nöjda med honom, för att han är lite för etablissemang, lite för moderat. Men jag tror ändå vi kan konstatera att det här läget är så exceptionellt nu att det finns nog väldigt få som stannar hemma, så att säga, nu för att de inte gillar Biden. Det har ju visat sig också att de flesta anhängarna har ett starkare engagemang mot Trump än för Biden.
Exakt, precis. Så det är liksom det som är drivkraften då. Men om vi ser då på vad Biden säger nu då om det här just exceptionella läget som du säger som finns i USA, så är det ju då coronapandemin som ju ligger överst med allt vad den betyder då och då. Har Biden lovat att öka testningen jättemycket, att göra det gratis vaccin, att då anställa väldigt många människor för att spåra smittan och så här. Hur väl tas det här emot?
Det är det som är den stora bristen i Trumps hantering av coronakrisen. Att det har inte funnits någon sån här federal, någon sån här statlig respons där man ska börja ansvar. Utan delstaterna har fått köta det här väldigt långt själv. Mm. Och nu är då Bidens budskap att det krävs, för att det här ska bli till någonting, så behöver vi ha en gemensam strategi helt enkelt i USA hur det här ska skötas. Och det försöker han nu då föra fram väldigt starkt. Och jag tror nog att det går hem ganska bra.
Ja, samtidigt kan man ju få en känsla faktiskt att det sätts ett enormt hopp till Biden och att han blir någon sorts person som ska frälsa USA från corona. Jag råkade se igår, jag snurrade på Instagram och så såg jag en video på Instagram-tv där den här skådespelerskan Sharon Stone höll ett jättepassionerat. Hon var alldeles gråtfärdig och det var det så att många av hennes familjemedlemmar har drabbats av covid-19. Och hon var så där att vädja till folk att liksom rösta på Biden så vi får ett slut på det här. Så jag fick nästan den känslan att liksom, tror folk att Biden på något vis har någon sorts magisk formel här, men jag vet inte.
Det är ju det typiska, ett sånt tvåpartisystem som måste utmåla motståndaren som man talar om sådana Armageddon-effekt, alltså om motståndare vinner så går vi under.
Just det.
Och min egen kandidat har inga fel. Och det är det som, det måste man blåsa upp helt enkelt för att få folk på fötter, och vi kommer att se mycket av den typens grejer nu från båda hållen.
Ja, men så har vi då, vi har den här då, där erbjuder då Biden en sån här övergripande strategi. Och sen har vi då hela ekonomin, och den är ju förstås värd nästan en egen podd eller det är ju ett kapitel för sig. Men Biden här då, han vill höja minimilöner, han lovar mera stöd till småföretagare. Finns det något sådant som att generellt man kan säga om hans ekonomiska vallöften?
När det gäller ekonomin i USA nu så har liksom alla, i och med den här coronakrisen, så har alla traditionella, vad ska vi säga, konventioner försvunnit. Mm. Till exempel republikanerna brukar tala hårt om att statsskulden inte ska få öka. Mm. Nu har den exploderat. Man har pumpat in tusentals miljarder dollar alltså i ekonomin på ett sätt som inte direkt skulle kunna associeras med republikaner så traditionellt sett.
Ja.
Så att det som Biden nu kommer med, det är ganska svårt att på det sättet presentera en formel som skulle passa in i någon sorts mönster, för vi är i en så exceptionell situation också när det gäller ekonomin. Jag tror att det som Biden här försöker stå för är stabilitet och titta tillbaka hur det gick 2008 när den krisen som skedde som han var med om att liksom bygga upp USA igen på ett väldigt och starta den ekonomiska tillväxt som har räckt ända tills i början av det här året då. Och på något sätt visa att han klarar av att göra det, han kunde göra det då och han kan göra det nu igen och har liksom facit på hand att det gick att göra. När det gäller, sen kan man ju tänka sig att en demokrat är lite mer villig att satsa på statlig inblandning och statlig styrning och så här, men eftersom Trump nog har sysslat med precis samma sak nu så är det inte riktigt någon kontrast där att tala om.
Nej. Om vi tar ett politikområde till så tänkte jag då på utrikespolitiken. För där har ju nu då Trump utmärkt sig under de här åren genom att just då precis dra USA bort från olika internationella arenor, gå ur olika internationella avtal. Här är väl Biden, eller hur då, ganska klart ändå ett alternativ.
Absolut,
ja.
Absolut.
Ja.
Biden har ju sagt att när Trump säger America first så betyder det ofta America alone. Mm. Det vill säga att sätta USA i första hand i utrikespolitiken som Trump säger att han gör, så innebär i praktiken att man lämnar alla sina allierade åt sidan och så står man ensam. Biden är väldigt, utrikespolitik har varit Bidens starka kort under hans karriär, ska vi säga. Och Biden är också som traditionell politiker har han en betydligt mera aktivare syn på Europa än till exempel Obama hade innan honom. Då var det mycket tal om att nu flyttas fokus till Kina och till Asien helt enkelt. Fokus flyttas mer till Afrika. Och det är säkert, det är ju ingenting som, så är det fortfarande, att fokus kommer att finnas där också. Men med Biden så finns det ändå både en kunskap och gamla kontakter och ett nätverk bland det här gamla utrikespolitiska etablissemanget som har kontakter i Europa.
Förutom corona och hela ekonomin och hela den biten så har ju rasfrågan varit exceptionellt aktuell i USA under det senaste året. Vad har Joe Biden att komma med här? Vad kan man säga om honom i det här sammanhanget?
Men först måste man väl säga att det var ju nog de svarta väljarna som lyfte Joe Biden till president till att segra den där kampen. I primärvalet i South Carolina så krossade Biden allt motstånd helt enkelt. Där var det fanns väldigt många svarta väljare. Och han står också väldigt nära den svarta väljarkåren nu. Men hans historia har inte alltid varit sån, och det är ju förstås lite intressant. Joe Biden var den som skrev eller som sponsrade den så kallade crime bill som kom i mitten på 90-talet och som många anser att det är grunden till de problem man har i rättsväsendet i USA idag, där var svarta unga män sitter i fängelse i en väldigt hög utsträckning. Den lagen förde med sig sånt som att man automatiskt hamnar i fängelse tredje gången man blir arresterad, oberoende om det är för en liten struntsak så att säga. Och det här har man ju då försökt anklaga Joe Biden för, och också han har haft problem med det och han har bett om ursäkt offentligt för det här. Samtidigt så måste man ju säga att i det läge som rådde då på 90-talet så var det inte speciellt kontroversiellt den här lagen, utan till exempel den svarta, the black caucus i kongressen stödde det nästan enhälligt, alltså de svarta medlemmarna också.
Ja, precis, för det handlade om att hon är kriminaliteten helt enkelt.
Ja, man hade uppfattat att det fanns väldigt stora problem med en eskalerande kriminalitet om man ville ta i med hårdhandskarna. Så här har, det här har liksom legat Biden i fatet länge, men nu verkar han ha fått upprättelse för det. Och sen kan man ju säga att i det läge som finns nu så är alternativet Biden och Trump i rasfrågan ändå ganska solklar. Så jag tror inte att Trump lyckas locka åt sig svarta väljare. Även om han kommer att försöka och ta fram också den här frågan, så tror jag knappast att han lyckas.
Men ännu då om då hans vicepresidentkandidat, som det ju nu har talats otroligt mycket om, det blev ju då den här woman of color Kamala Harris som då ska vara allt möjligt sånt som Biden själv inte är. Hur mycket fokus tror du det kommer att riktas på henne nu under kampanjen?
traditionellt sett så kan man väl säga att vicepresidenterna, om de inte gör bort sig, ja, om de inte är riktigt usla, så har de inte en så stor inverkan. Ja. Att den här positiva inverkan är oftast inte så stor. Deras betydelse är inte så stark. Men läget är ju nog annat också i det här fallet nu. Mm. Det ser jag med att Biden är gammal. Han ska vara den äldsta presidenten som tillträder. Och man tror väl att han 82 år gammal inställer upp sen för en andra period. Så gammal ska han alltså vara när hans period är över.
Ja.
Och därför så är hon ju ses ju hon nu som den som ska ta över helt enkelt. Och därför kommer nog mycket fokus att vara på Kamala Harris också.
Mm. Men om vi försöker placera henne då på någon sån här politisk karta, så kan man säga, är hon mera radikal då än Biden, eller är det här också så här blurrigt?
Man kan väl säga nog att hon står kanske lite mer till vänster om Biden, i alla fall nu. Hon har på senare tid gått mera vänsterut också i samband med att det demokratiska spelfältet har blivit mera vänster. Och det har hon också kritiserats för. Att hon är ju advokat, utbildad, eller juristutbildad, har jobbat som åklagare väldigt länge. Och som åklagare var hon en väldigt traditionell åklagare i mitt föran, ska vi säga. Som satt väldigt många svarta unga män i fängelse. Mm. Och också hade flera sådana rättsfall som blev ganska uppmärksammade. Där var man tyckte att ett exempel, det finns ett fall med en dödsdömd man som det fanns ändå vissa farhågor om att han var oskyldig, men hon liksom vägrar stoppa den processen. Samtidigt har hon också utmärkt sig som en motståndare till dödsstraff. Det var också i ett annat uppmärksammat fall som folket krävde dödsstraff för en person som hade dödat en polis, medan hon då stod upp och valde att inte kräva dödsstraff. Och den personen, dödsstraff alltså, var möjligt i Kalifornien. Mm. Och på det här sättet så var hon ganska så här kontroversiell, eller så här inte tidigare, men nu har hon gått nog mera mot mitten också. Hennes agerande i senaten under de senaste åren har nog varit mera åt vänsterut, ska vi säga. Men hon är nog väldigt svår också för Trump att attackera, just för att hon har den här liksom pamp-bakgrunden som åklagare som kastar brottslingar i fängelse. Att annars brukar man ju säga, brukar republikanerna säga att demokraterna är soft on crime, att de släpper ut mördare och så här. Men det går inte riktigt att anklaga henne för det som gammal åklagare helt enkelt. Så det sägs ju också att hon var den som Trump helst ville undvika som vicepresident. Ja. Och Biden var ju också den av kandidaterna som Trump helst ville undvika. Att han inser nog utmaningen han har nu.
Intressanta tider. Tack för det här, Andreas Elving. Vi har pratat om Joe Biden som demokraternas presidentkandidat i valet i USA i höst. Jag heter Karin Götelid. Du har lyssnat på Nyhetspodden. Tack för att du lyssnade. Hej då!